Kom helige ande.
Kom helige ande. Hjälp oss igenom den här.
Det kan behövas.
Tinna av guld vi ska skapa. Då åker vi. Hej och välkomna till avsnitt 127 av podcasten Präst och en mammut.
Ja!
Det är höst och vi sitter samlade, jag och Kjell.
Ja, det är en stor samling. Vi och alla änglarna.
Ja, ja,
ja. Och helgonen.
Och anden.
Och anden är alltid närvarande.
Precis.
En del tycker det är lite obehagligt.
Ja, alltså man vi kan börja den ändå.
Ja, alltså det... anden, är, man ser, alltså Gud ser dig. Och det tycker man ju kanske som troende eller som i kyrkan person att ja, men det är härligt att Gud alltid, så Gud är alltid med oss liksom. Men jag har hört att en del tycker det är obehagligt alltså, ja, vad jag än är,
så men har du aldrig tyckt det? Jag kan nog tänka mig i min innan jag hade landat i att det är ett beskydd, en skön känsla att någon är med en och vakar över en. För man, vi ser ju det, det goda. Men jag kan nog tänka in att jag ser det alltid. Liksom. Har jag alltid ögonen på?
Vad jag än gör. Ja, liksom. Nej, jag har nog aldrig tänkt så. Att det är obehagligt. Nej. Men jag kan mycket väl förstå att man gör det.
Ja.
För man kanske, om man tänker, ja men... I tonåren kanske man inte vill att ens föräldrar liksom ska se en hela tiden. Nej. Det skulle vara lite obehagskänsla så, om man hela tiden hade mamma och pappa in på sig. Och då tänker man kanske på ett annat vis för att Gud är ju också en form av förälder.
Och här har ju kyrkan liksom gjort mycket klaviertramp i predikningar till just tonåringar.
Ja.
Att glöm inte att Gud ser er, vad ni än gör.
Ja, just det.
Det där liksom bitar, jag har hört folk som har växt upp i olika kyrkliga sammanhang och fått sånt liksom.
Ja, på ett
negativt sätt. Att den ser dig. Den håller på med ditt otukt.
Eller vad det nu kan vara. Ja, precis.
Ja, kyrkan. Vad mycket dumt vi har gjort i historien.
Ja, verkligen.
Tagit oss rätten att liksom veta vad Gud vill säga oss.
Mm. Ja, nej, det är en, kyrkans utveckling har ju gått framåt kan man säga i alla fall. Ja. Landa i podden.
Ja.
nu har vi nått skapat liksom kronan på allting. Ja. Ja, nej men på allvar. Absolut. Ja. Förfärliga saker som har gjorts i kyrkans och Guds namn genom åren. Även i Sverige. Så att säga, inte bara i...
Men om man läser i Bibeln så alla andra andar. Ande som är omnämnda är ju
onda.
Onda, ja. Orena. Ja. Och sådär.
Ja.
Vad vill jag säga med det? Jo, men när vet man att det är den goda anden? Liksom, den heliga anden?
Ja.
Och finns de andra?
Då, nu blir det stort här. För att svara på den första frågan tänker jag mig att så länge vi känner att vi gör oss själva och andra gott.
Mm.
Det, om det som vi liksom får ingivs att göra, om det är någonting som gör oss själva gott eller andra gott, så tror jag att då är det en god ande, då är det en god anden helt enkelt. Mm. Men är det någonting som på något vis skadar andra eller en själv, så tror jag inte man ska tro att det är Gud. Jag tror inte det. Jag vet ju att man har under historien då tänkt att jag måste straffa mig själv för att jag har gjort det och det, för jag måste, att Gud blir missnöjd så här. Nej, det tror jag inte. Jag tror aldrig att Gud vill att vi ska göra oss själva illa till exempel. Så hör vi någon form av röst, kan man för att uttrycka det enkelt, så som säger att du behöver göra det här för att du är dålig, du är en dålig människa, du behöver skada dig eller du behöver. Så tror jag inte det, men däremot om vi får en känsla av att någonting som upp liksom gör oss bättre, större så Då tror jag att man kan säga det. Så måste man nog tänka. Så måste jag tänka i alla fall. Mm.
Och så kan man ju tvista det också. Såklart att folk kan ju ha fått, alltså i sin fulla övertygelse, det här är rätt.
Absolut, visst. Jag menar, det finns ju de som säger att jag dödade den och den därför att en röst sa till mig att det är det rätta att göra. Mm. Men, och det är klart, en sjuk hjärna eller ett sjukt sinne kan nog inte kanske skilja på de här två sakerna. Den goda och det goda och onda. Men om du skulle få en ingivelse i den person du nu är, att du ska gå och döda...
Ja, men tänk att man inte
så skulle du inte göra det. Nej, liksom.
Nej, det vore ju ytterst olämpligt.
Ja, för du vet ju att det är fel.
Ja,
även om, så här, även
jo,
om
men jag tänker saker annat som är... Som, alltså du kan tycka på ett sätt teologiskt.
Mm.
Som du tycker är 100% kärlek mot din
nästa. Ja, just det. Mm.
Och det är din fulla övertygelse. Så det här är rätt. Det är det här som Gud vill att vi ska göra. Och kanske i en tid så var det rätt. Jag vet inte. Dumt när man droppar sina saker utan att ha några bra exempel. Men alltså, i en samhällskontext så kan ju vissa saker ha varit nödvändiga. Ja. Alltså som inte är det längre. Liksom.
Ja, men i alla fall så långt i alla fall att som du säger att man inbillar sig, inte inbillar sig, men man tror att ja, men det jag gör nu är absolut rätt. Mm. För det så har vi ju sett genom historien att nej, det var rätt att bränna häxor också. Mm. Därför att det var ju djävulens redskap liksom. Mm. Så att det var ju rätt tyckte man ju då. Och det kan vi ju inte se någonting gott i nu såklart. Och det var inte ens nödvändigt
i samhället.
Eller fördöma homosexualitet har det varit. Ja, men det här är rätt för Gud vill inte att vi ska vara homosexuella. Gud har inte skapat oss så. Därför ska vi fördöma alltså. Så att det är klart att då det som jag sagt förut någon gång, att det är inte självklart att man är ond bara för att man är emot homosexuellt.
Nej, det har vi pratat om tidigare.
Levande, så att säga.
För att du är övertygad i din människa att det här är...
Ja, det här är riktigt.
Och jag vill att Guds vilja.
Liksom. Precis, det här är Guds vilja. Och det här, ja, precis. Det här är för deras egen skull som vi gör det. Sen kan du och jag sitta och tycka att det är galet.
Ja, och fördöma det om åsikterna. Såklart. Vad är det för stollar som tänker så?
Ja.
Men det gör
men det är inte så
komplex.
Enkelt som att de är onda och vi är goda. Nej, så kan man väl säga.
Nej, för att det finns ju massa människor som tycker att vi...
Vi har gett upp Guds vilja.
Och ja,
vi
ja, men precis.
Vi är inte ens, Svenska kyrkan är inte ens kristen, nej, säger ju en del.
Nej, precis.
Just för att vi...
Nej, i många sammanhang så skulle ju du och jag inte bli accepterade som rätt troende.
Nej, liksom, nej, just det. Just
för att
det.
Vi ser för enkelt kanske på saker. Eller...
Mm. Ja, precis. För öppet liksom.
Ja, för öppet är ju en bättre ordval. Ja.
Men så är det ju. Och det har jag kommer ihåg att jag har sagt förut. För att jag någon gång blev... Liksom, jag hade skrivit något inlägg på internet...
På det stora internetet.
Jag kommer inte ihåg vilket forum det var. Det var inte något av mina forum, utan jag skrev någon kommentar på någon sida. Och jag skrev att jag tycker om att komma till kyrkan på morgonen och tända ljus och bla bla bla. Och då så svarade personen då som var katolik att jag är ledsen Kjell, men du är inte präst. Alltså det är så, för att jag, i och med att jag inte var katolik så var jag heller inte rätt troende. Då var jag, tillhörde jag inte någon kyrka, för jag är inte vigd till präst. Enligt deras syn så är jag ju inte präst då. Och det där är ju en... Det lär du bara sur på. Mm. Det här tänkte jag inte diskutera med den här personen överhuvudtaget. Men, nej, men de hade ju den uppfattningen. Så, och att nej, men vi är inte riktigt troende. Eller när Jehovas vittnen ringde på hemma och jag svarade liksom att... Ja, men jag är präst. Jag tror kanske eventuellt att jag hade prästkortan på mig till och med den gången. Och... Nej, det blir ju inte de som, för de ser ju inte mig som någon troende person i alla fall. Så att det där, det sånt där kan ju variera framförallt, men också att det är olika sammanhang eller hur man ska säga det då.
Mm. Hur har du haft det sen vi såg sist? Var det bra?
Ja, jag har väl haft det ganska bra tycker jag.
Mm.
Jag var på en kyrkvärdsträff igår.
Mm.
Vi har ju ett antal kyrkvärdar, det har vi i alla våra kyrkor. Och i den kyrka där jag jobbar då så hade vi en samling, dels med vår nya chef som präst liksom då, och så jag var där också i egenskap av präst i kyrkan där. Och så var det våra kyrkvärdar, alla utom en som var där, och så pratade man och diskuterade. Och det här är intressant. Jag tror att folk i gemen liksom inte riktigt förstår hur mycket som diskuteras och vilka detaljfrågor man kan gå in på i sådana här sammanhang. Så här, vänta nu, hur ska jag göra i fortsättningen? Ska jag tända det här ljuset först eller ska jag tända det sist? Och när jag står här, hur ska jag göra när jag tänt det här ljuset? Ska jag stå då framför ljuset eller dölja ljuset då? Eller ska jag stå bakom ljuset? Och sådana här diskussioner för man liksom.
Och de får ju du såklart inte skratta bort.
Nej, absolut för inte. Det är därför jag var noga med att göra det seriöst nu också. Att det här
det är speciellt... kyrkvärdar är ett det blir en speciell samling av människor. För att några är där för att de vill göra någonting att göra för kyrkan. Och det blir tydligt. Och du vet att det är så här många söndagar på en termin. Och bla bla bla. Liksom. Och mer praktiskt. Mm. Tar fram. Och så finns det andra där som är supernördar på teologi. Liksom.
Ja, jag brukar säga att det finns liksom garanterat kyrkvärdar som vet mer om teologi än vad jag gör.
Och hur det ska vara, och dukas och vikas och sådär. Och jag har varit med vid det är inte min arbetsuppgift att jobba med kyrkvärdar eftersom jag inte har gudstjänster typ sådär. Men jag har varit med vid något tillfälle. Det är spännande samling människor liksom. Och super, alltså, superviktiga. Jag är glad att varenda en som vill vara kyrkvärd och ge av sin tid för gudstjänstens skull. Liksom.
Ja, verkligen. Verkligen. Ja. Men precis på samma sätt som det finns en massa olika typer av präster som tänker på olika sätt. Och det är inte jätte... Jag tror att man skulle som gemene man skulle tycka att det var ganska skumt att komma på en prästsamling som vi har i kollegiet. Och där alla präster samlas och diskuterar märkliga saker. Så blir det ju så. Man går in i detaljfrågor som gäller, som är lite nördiga, som gäller ens egen profession. Precis likadant är det med kyrkvärdarna där. Ska jag bära in det här korset där? Eller ska det stå där 2 millimeter därifrån? Eller, och vad är det för tyg som ska ligga där? Ja, det blir mycket sånt. Precis samma sak som präster. Hur ska vi göra med dopet här? Och hur ska vi lösa det här? Det blir mycket nörderi så här, som jag tänker att det är på alla
är det viktigt?
Arbetsplatser. Nu, ja, det är det ju på ett sätt. Alltså, men jag tycker ju så. Nu är jag ju sån till person att jag inte lägger så stor vikt vid detaljer när det gäller såna grejer. Jag brukar säga det att, bara som att ta ett exempel så, och som inte en kyrkvärd har sagt, men någon annan, att prästen får aldrig ställa sig framför altaret, för då skymmer man altaret och Gud då liksom. Och då brukar jag säga att jag tror inte Gud sitter på altaret liksom, utan jag tror vi kan stå där och det gör ingenting, för vi kan fortfarande möta Gud i kyrkan. Prästen stoppar inte det genom att stå framför altaret, eller att kören ställer sig upp framför altaret som ofta sker. Mig stör det inte, för Gud sitter inte där. Så att jag har ju lite svårt för, oavsett vilka sammanhang, så är det lite svårt för så här riktigt inbitet nörderi att det här är viktigt, att det blir så här, för om jag inte har vikt den här servetten så här, då är det ju inte heligt, eller att präster måste
ha, och det är ju väldigt konstigt, för vem har bestämt att det är heligt?
Precis.
Och jag tror inte liksom
det står ju inte i Bibeln hur vi ska vika servetter eller hur vi ska förtända ljus eller inte
vid måltiden. Vid nattvarden som där kan det bli mycket nörderi. Ska vikas på det, ska ligga perfekt så där. För det är något man har lärt sig eller något man
tycker.
Men så var det ju knappast vid den sista måltiden.
Nej.
Då var det ju skränigt, det var ju vid vin och det så. Sen tog han en stund av andaktighet och gjorde så. Inte så här, du Judas får så här mycket bröd, utan bryt nu, så äter du bara.
Sitt ner och käka så är det bra liksom. Ha det kul så.
Men gör det, men när ni gör det nästa gång och framåt, så gör det för att minnas mig liksom.
För att minnas mig. Men det är ju samma på något sätt, så är det ju någon sorts släkt till det här med att man anser att det måste vara alkohol i vinet som vissa gör. Mm. För att ja, men Jesus gjorde ju så här. När han satt vid nattvarden så var det ju riktigt vin. Och då måste vi också ha riktigt vin. Och jag har så svårt att förstå det där. För att jag tror inte att Jesus brydde sig om det. Liksom. Det råkade vara den dryck som stod på bordet. Liksom. Det var den dryck man hade och det var den dryck man drack. Hade det varit vatten så hade det varit det. Alltså det spelar ingen roll vilken dryck eller hur drycken är funtad.
Hade det varit en annan tid, en annan plats och de hade druckit någon form av öl.
Ja, just det. Då skulle vi ha druckit öl till nattvarden.
Ja. Nej, men alltså på riktigt så.
Absolut. Det är det jag menar. Ja. Det är...
Bryt av dessa reben på vildsvinet en varsin bit. Och så dricker ni av den här ölet tillsammans. Och så gör ni det.
Då. Såklart. Ja. För att Jesus är ju i sin tid. Och då var det här... På samma vis, om Jesus hade kommit nu så skulle han inte blivit korsfäst. Det vet vi ju. Det kan ju vara ganska
överens. Ja, visst.
Men inte korsfäst Jesus. Vi kanske hade... dödat honom i elektriska stolen eller inte vet jag vad man gör hemska saker för att ha ihjäl folk, men så hade det kanske varit, men där och då så var det
den sedan detta fett man liksom. Får han ut så mycket i telefon
så kan det ha det kan ha hänt också den fela, det känns inte riktigt bra att den feta Jesus får hjärtinfarkt och dör på att han sålt på telefonen och på något vis så känns det som att han på vilket sätt skulle han då ha dött för oss? Ja. Fast det är klart, han är fortfarande nere på jorden och pratar med oss. Ja. Så att i och med att han har offrats på det... Nej, just fetma Jesus kan jag inte riktigt...
En sån här grej kan ju nog sitta och koka av.
Ja.
Att man skojar
så. Lite inne på det. Det är intressant faktiskt. För att jag tog fram kyrkans tidning här. Idag har jag faktiskt tagit med den i pappersform.
Ja.
Och då ser jag en bild här på en gammal bekant till oss, nämligen Charlotte Frycklund. Som var här för ett antal avsnitt och som tycks komma tillbaka hela tiden i våra diskussioner. För hon har fått svara på frågor om den här taco-Jesus. Vi var inne på det förra veckan.
Kort recap, vad var det för något?
Ja, jag ser en bild framför mig här också. Det finns en Svenska kyrkans Twitterkonto, officiella Twitterkonto. Så finns det en bild på Jesus som står med lyfta händer och himlande ögon. Och så står det, när det äntligen är tacofredag, står det. Mm. Och jag tycker, och det var en gif, så han rörde ju på fingrarna också.
Roligt.
Jag tycker det var kul. Alltså
eller det är ingenting.
Det är ingenting. Alltså, jag tyckte det var roligt. Men det behöver man inte tycka. Nej. Men man kan ju inte tycka, tycker jag, att det är hädelse och förfärlig och kyrkan ska gå under. Och så här. Men det tyckte en del människor. Och nu så får då denna stackars Charlotte Frycklund här svara på frågor om det här som hon inte har gjort tidigare alls. När jag hela fått, ända sen här hände så har hon fått stå i hetluften. Men det som är grejen här är att hon säger att... Det här kan jag säga först. Det här är jättebra så har sagt tycker jag. När det uppdrag man har från kyrkostyrelsen att vara kyrka på sociala medier, säger hon. Vi ska inte främst berätta om kyrkan, utan vi ska vara kyrka. Mm. Det är vårt speciella uppdrag och det tycker jag är väldigt bra.
Mm.
Det är inte främst man ska tala om att idag har vi gudstjänst klockan 11, utan det här är kyrkan. Kyrkan är här. Vi kan nå kyrkan även på Facebook eller Twitter eller Instagram så. Ja, man hade något Snapchat-konto, jag vet inte om man har något längre, jag tror inte det. Men det fanns förut i alla fall. Så det är på ett annat sätt. Det handlar inte bara om att informera om vad kyrkan gör, utan det är kyrkan. Vi bjuder på bibeltexter, bilder och så. Men så, sen så säger hon då att syftet med tweeten var att på ett lättsamt sätt visa på en befriande gudsbild, säger hon. En gud som vill vara en del av mitt tacomys. Tycker jag är bra.
Mm.
Humor är ett svårt men mäktigt andligt verktyg. Vi kommer i framtiden att göra pastorala avvägningar innan vi skämtar på Twitter. Vi vill använda humorn på ett sånt sätt att den förmedlar något om Gud, säger Charlotte Frycklund. Och jag tycker det är sorgligt att hon ska behöva gå ut och säga att vi har gjort tokigt här. Vi ska tänka oss för bättre nästa gång. För
då är det lätt att det inte blir kyrkan på nätet helt plötsligt. Alltså för att det är klart vi ska inte skriva och ja, det här är ju svårt, ja. Nu målar jag nog in mig i ett hörn. Men vi ska inte skriva saker som är dumheter. Alltså vi har ju ändå, vi representerar ju kyrkan då. Eller hon är
ja, man ska inte skriva Jimmy Åkesson är dum, till exempel.
Nej, alltså, nej, det, nej man, det är inte så sätt ska man vara försiktig. Ja. Mm. Men ska allt gå...
Fattar ni är dum, men vi ska inte skriva det på...
Så. Ja. Ska allt gå via 1000 filter, då blir det ju på söndag firar vi gudstjänst klockan 11 i Sankt Jakobskyrkan.
Ja, just till exempel. Det. Välkomna. Fika efteråt.
Ja.
Kan man möjligen få skriva.
Ja. Ja, men alltså, då blir det information. Ja. Saker måste ju... Det går ju snabbt och... man får ju liksom så här, man får ju anse att de som har fått det här förtroendet att göra det här besitter någon form av förhoppningsvis kompetens att klara av att liksom agera på snabba svar och så här. Och då är det klart, ibland kommer vi något som inte tillfredsställer alla, alltså, ja, så är det, ja, just det. Och det får man ju bara äta liksom. Det jag tyckte har varit så härligt, osminkade Instagramkontot som är för Svenska kyrkan. Jag vet att du kokade vid tillfälle och slutade följa dem. Men det är ju din del. Men du tycker ju ändå det är bra att kontot finns.
Och
grundtanken att det går från det är mest personal, men det har ju varit en del förtroendevalda också. Men så, från en person till en annan som visar på... Där står det också väldigt sällan på söndag, välkommen på gudstjänst här. Utan det är ju så,
nej, precis.
Det här gör jag idag, nu sitter jag och målar ikoner. Eller ja, nu gör jag det här liksom.
Mm. Så är det, så är det.
Och diskutera olika, men beroende på vilken person det är. Var det någon som var för en tid sedan som jag verkligen varit drabbad av? För att den skrev väldigt mycket bra saker, var en kommunikatör som utmanade liksom. Och så här, man fick en tankeställare. Och så nästa visade, men det här är vår vackra kyrka, idag är det här liksom. Jag sitter med det här idag. Jag tycker att det är osminkade, det finns en charm i det, visar på att vi är olika och att det är högt och lågt. Och sen är det ju upp till dig om du vill följa det eller inte. Liksom.
Ja, just det. Ja, nej, precis. Det finns ett annat kyrkligt, eller det finns många kyrkliga konton, men ett som har blivit rätt uppmärksammat som heter Limhamns kyrka.
Okej.
Och där har man verkligen tagit ut svängarna. Där är det väldigt ofta lite provocerande, roliga, ofta roliga saker. Jag tror att det var, nu kanske jag ljuger, men jag tror att det var Limhamns kyrka som hade, det var, nu kommer jag att använda lite vågade ord här, av förklarliga skäl snart. Det var förra året eller något år, så hade Philadelphia kyrkan ett julfirande. Och då stod det skulle det stå jul i fillan.
Ja.
Men de hade gjort det så krokiga L där, så att det stod jul i fittan.
Just det.
Ja. Och då hade Limhamns kyrka, tror jag att det nu var, hade kommenterat
det. Jag kommer ihåg den här filten, den rullade ju ganska mycket.
Ja, på sin Twitterkonto skrivit, ja, utan fitta blir det ju inget Jesusbarn. Och det var ju lite vågat, ska man säga. Och jag gissar att de fick ganska mycket kritik för det. Men också väldigt mycket uppskattning, för det är det som händer, det säger också Charlotte Frycklund här. Vi har inte bara fått kritik, vi är uppe i över 2000 gilla-markeringar, säger hon. Och det får de ju inte i vanliga fall. Alltså de skriver...
Tack för fredagen. Det
här är gudstjänst, gudstjänst på lördag. Ja, det är söndag framförallt. Mm. Så får man ju inte några 2000 gillningar på. Men här på Tack och fredagen fick de 2000 gillningar. För att folk tycker att det här är kul, det här var roligt. Nu kan jag tänka, faktiskt så har det kommit folk som säger, nu vill jag gå in i Svenska kyrkan igen, tack vare det här. Och andra säger, nu går jag ur Svenska kyrkan. Mm. Så att, nej, jag vill inte att de ska behöva försvara en sån här sak, utan den är bra, den är som den är. Okej, om man nu inte tycker att den är rolig, nej men den föll platt, det var ett skämt, den föll platt, men det var väl inte så farligt. Så är det ju med oss också. Det kan hända att jag säger saker i gudstjänster som också faller platt.
Mm.
Därför att jag kanske tänkte att det här är nog en bra poäng, men man förstår den inte. Eller att jag kanske inte är bra, helt enkelt. Så. Och det måste ju få vara.
Nej, men hur mycket vi skiter ur oss i den här podden.
Men det är ju verkligen så, vi var inne på lite löst förra gången. Tänk de här som retar sig på Jesus tacofingrar, liksom. De måste ju tro att vi är djävulens redskap i den här podden.
Ja.
Fast vi själva tycker att vi är rätt så fromma och kristna. Ja. För det tycker vi.
Ja.
Alltså, vi är ju präst och du är pedagog.
Ja.
Och vi jobbar i kyrkan och älskar vår kyrka
med
dess fel och brister.
Ja.
Och tror ju att Gud finns här och Jesus lever.
Mm.
Men vi har ett sätt att formulera oss på som... Som förmodligen. De som hatar oss lyssnar nog inte.
Nej.
Men om man skulle göra det så tror jag något säkert. Om han, den här rabiata herrn som drabbade mig när jag hade Twitterkontot som kallade mig bukpräst och vad det var för någonting där. Om han hade hört podden hade han ju varit helt övertygad om att jag var antikrist. Liksom. Mm. Så är det ju.
Mm.
Fast då tycker inte jag. Jag tycker att det här är också ett sätt att göra. Det här är också ett sätt att vara kyrka på något vis.
Vi var någonting jag ville knyta upp där med gudstjänsten som vi på något sätt börjar i. Det får ju inte bli, alltså det får verkligen bli urvattnat. För att skulle vi ta det och mig som exempel, ska vi få helt fria händer. Så det är ju väldigt lite såna där detaljer som vi tycker är viktiga.
Mm.
Men vi tycker att Gud ska vara i centrum.
Ja.
Men det är klart de fyller sin, alltså de fyller ju sin funktion för väldigt många, ja. Och för att det inte ska bli...
Det är det som är
ja.
Det viktiga. Liksom,
för att det inte ska bli liksom urvattnat. Alltså ja. Det är viktigt i ett större sammanhang att det görs på det här sättet.
Ja,
att det är de här orden. Fast vi vet att Gud kommer lika närvarande i alla fall och bryr sig inte om det.
Men om det stör någon annan människas gudsmöte att vi gör på ett annat sätt, ja då ska vi kanske ändå försöka, så då går den här balansgången. Nej men absolut, det är absolut så. Gud bryr sig väldigt lite om våra ritualer och ordningar.
Ja.
Men människor kan störas om vi inte följer. Samtidigt så får man inte förvänta lyssna för mycket på det heller, men lite grann. Man måste försöka.
Nej, för då blir det ju ingenting. Och om man ska liksom om man ska ta in allt som alla vill. Det vet vi ju när vi pratar om gudstjänster. Det är ofta en diskussion i kyrkan. Ska vi göra en gudstjänst som ska vara för alla? Det är ju någon form av utopin. Mm. Så
ja, just det.
Men det går ju inte. För vi är så olika som sitter där. Sen är vi rädda ibland och ibland är vi modiga i att nischa saker. Att den här är för... Det kyrkan används ju ofta, det är ju en barngudstjänst som har hetat olika saker.
Ja, ja,
och då vet man, men det är riktat till barnen och till deras föräldrar.
Ja.
Och så, men annars är det... Annars är vi inte så modiga på den nischen, för att vi vill att alla... För det är ju också våra ord, att det här är folkets kyrka, här ska alla kunna få plats.
Oh.
Och jag tänker att vår kyrka är så stor, så att jag hoppas att folk ska hitta någon plats, men du kan inte få plats överallt.
Exakt, det är viktigt, det är det alltså. Som är grejen.
Ja.
Alltså, kyrkan är till för alla. Alla ska kunna hitta någonting i kyrkan, men alla behöver inte hitta allting.
Nej.
Alla behöver inte tycka om att gå på gudstjänst och lyssna på Tage Danielssons texter. Och alla behöver inte tycka om att lyssna på vad det nu kan vara. Eller
och sen har vi ibland så vill vi så gärna att det ska liksom, det är så fint med möten över generationer. Och när det funkar, och i vissa
är
det ju superbra. En morfar lär av en 15-åring om hur det är med telefon, och så lär den om viss livsstånd tillbaka. Vet du, så här är bla. Om det är ödmjuk och fint att säga. Men väldigt ofta funkar det ju inte.
Nej.
Alltså
nej,
för att man är så olika. Och det är inte, och det är dumt att säga att det är åldersbaserat. Det finns ju någonting som ligger i det. Om du är 70 och 15.
Ja,
men det är mer så att intressebaserat.
Ja,
liksom.
Ja,
att det här är jag intresserad av. Den här biten vill jag ha.
Ja, men bara så här enkelt.
För du måste ju kunna få vara i kyrkan utan att gå på gudstjänsten en enda gång. Det finns
ju
folk
som
just
är. Ja, visst, absolut.
Och då kan vi tycka så här, men allt ska leda till söndagens gudstjänst. Nej, kanske inte. För att du kan
få gudstjänst är viktig, men resten av verksamheten, resten av gemenskapen så för ungdomar exempelvis är också väldigt viktiga.
Och där har det ju svängt att det är ju inte söndagen som är kyrkans stora dag längre.
Nej,
eftersom vi är så mycket av
inte på det. Nej,
inte till sätt hur man som besöker.
Precis.
Så
är det. Nej, exakt, utan det är ju, vi har ju verksamhet i stort sett varje dag.
Ja.
Och där det kommer mer folk än vad det gör i söndags gudstjänst.
Ja, visst.
Och är de inte i kyrkan? Jo, de är också i kyrkan.
Och där är vi kyrka för dem.
Ja, men precis.
Och de får ju någonting med sig. De kanske får med sig ännu mer av det då kyrkliga, lite slarvigt sagt, vad nu det är. Men för att om du har en sticka för att träffas. Du är med där som präst och har en andakt på slutet.
Mm.
För de 10 som blir mycket mer mycket bättre upplevelse för att det kanske blir en dialog kring texten du har predikat. Ja, någonting sådär. Mm. Man får inte vara så enkelt liksom.
Man tänker bara så här enkelt.
Och men också, du ska få gå in, men också, ja, utan att glömma, vad ska kyrkan göra?
Ja, just
det. Det är den som man återkommer. Det måste vara återkommande varje år. Vad ska kyrkan göra?
Precis, för det är inte... om vi bara stickar och målar utan någon övrig liksom andakt eller så, det är ju inte heller det riktiga. Då är det inte, då har vi också glömt lite grann vad kyrkan är till för.
Ja.
Jag skulle bara säga så enkelt när det gäller gudstjänsten, om att man ska anpassa till alla och så. Bara en sån enkel sak som att om man är 70 år och har kanske gått i kyrkan länge. Vi säger att man har gått i kyrkan hela livet när man är 70. Så har man hört väldigt mycket och man vet väldigt mycket och man kan väldigt mycket när man ska resa sig och sätta sig och vilket evangelium som låter och hur och sådär. När man är 15 så har man kanske aldrig varit i kyrkan. Man kommer dit som konfirmand i 14-årsåldern, kommer in där och vet ingenting. Och det är nästan självklart att en gudstjänst inte kan tilltala både den som är jättevan 70-åring och den som är helt ovan 15-åring. Bara rent så enkelt att man har olika erfarenheter och så. Så att nej, jag tror inte att vi kan hitta en gudstjänst som passar alla faktiskt. Nej. Jag kommer inte riktigt ihåg hur vi kom in på det.
Nej, det spelar ingen roll. Men anden tog oss med på en resa.
Ja, verkligen.
Den gode anden.
Den goda anden.
För du, vad heter det? Vi pratade i förra veckan att jag hade varit på en resa med ledarna.
Just det.
Jag ska bara följa upp det, för jag gjorde ju så en utvärdering av resan och sådär. Och tog del av sammanställningen av den idag. Och det är bara så här, kul grej att det som... Liseberg låg ju högt, såklart.
Såklart, ja, just det.
Men föreläsningarna som vi hade, de kom på plats ett.
Alltså
kunskapsfördjupningen kom på plats ett. I utvärderingen. Och man är dum som fortfarande tycker det är konstigt. För vi har ju det varje år när vi kommer från konfaläger. Och andakterna ligger högre än det skojiga då. Som vi kanske tycker. Men det här kommer de gilla. Och det gör de ju också.
Ja, de gillar det också.
Supermycket. Men det var bara så här återigen. Att, ja, men, det var häftigt att se. Liksom, fördjupningen av kunskap vägde tyngre än en hel dag på Liseberg i upplevelsen.
Verkligen, liksom. Det lovar ju gott, kan man säga.
Ja,
verkligen. Att man inte är med bara för att jag åker med för att åka på Liseberg eller
exakt,
att man
exakt.
Är med i kyrkan bara för att hänga där.
Och så kom det ju mycket fram också att vilja ännu mer av fördjupningar och utbildning och sådär. Kul!
Det är verkligen roligt. Verkligen roligt.
Ja.
Ja, jag bläddrar, ja det är
för jävla,
bläddrar skulle jag säga,
ja.
Vidare här i kyrkans tidning. Det har ju, precis när man hade hunnit klara av det här med tack och Jesus och det lugnade sig lite grann, så kom det nya hatgrejer här mot Svenska kyrkan, för då hade det nämligen stått att Helge Fossmo, Knutby-pastorn, som dömdes för att han har, ja, vad kallas det, någon så, termen, anstiftelse kanske, till mord på sin hustru. Det var inte han själv som sköt, utan det var en barnflicka. Det här hände ju 2004, tror jag.
Vet
kanske.
Inte, åren har gått.
Något sånt. Jag tror att det var någonstans där. Och han har ju avtjänat ett långt fängelsestraff sedan dess. Och så har han då fått, då är det en diakon i Svenska kyrkan som har erbjudit Knutbypastorn Helge Fossmo praktik och arbetsträning i Svenska kyrkans sociala arbete. Han har ansökt om att omvandla sitt livstidsstraff till ett tidsbestämt straff, och då har han också skickat in ett antal intyg till Örebro tingsrätt, står det här. Och då fanns det bland de här intygen två intyg från diakoner i Svenska kyrkan. Diakonerna är kopplade till andlig vård inom kriminalvården. Den ena diakonen skriver om Fossmos vistelser i klostret på Kumla. Av den andra diakonens intyg framgår att Fossmo och diakonen lagt upp en plan för hans arbete när han kommer ut. Och man har då uppfattat det här som att han skulle kunna få tjänst i Svenska kyrkans sociala arbete. Och då har man diskuterat det här, såklart. Folk blev tokiga i det här. Hur kan det, nu går jag ur Svenska kyrkan. Mm. För det är det man alltid ska göra. Så fort det händer ska man alltid gå ur Svenska kyrkan. Då ska man gå ur Svenska kyrkan. För nu ska Fosmo börja få börja jobba i Svenska kyrkan här. Nu finns ju ingenting kvar av Jesus och sådär. Och de andra säger, men förlåtelsen och sådär. Och det är så här. Först som sist kan man konstatera att Helge Fosmo kommer aldrig få jobb i Svenska kyrkan. Det kan man nog vara 200% säker på. Men de olika diskussionerna här rörde ju också att ja, men han har ju avtjänat sitt straff. Det var många som skrev det. Han har avtjänat sitt straff. Varför skulle han inte kunna få jobb i Svenska kyrkan? För han har ju avtjänat sitt straff. Och bör då ses som ny oskyldig eller vad man säger. Så, eftersom han avtjänat straff. Men ja, då svarar någon annan, ja, absolut, han har gjort det. Han har fått liksom förlåtelse av Gud, det kan man ju säga då. Men det betyder inte att han är lämplig att jobba i kyrkan, eftersom han faktiskt har dömts för mord då. Eller i den juridiska termen, som sagt, vet jag inte riktigt. Och det där blev en diskussion kring det här. Vad är förlåtelse liksom? Är man, om man har gjort en sån här fruktansvärd sak... Men avtjänar sig straff och vi säger alltid att Gud förlåter allt. Gud förlåter alltid. Hur förlåtna är vi liksom? Är vi förlåtna på riktigt så att vi rent av glömmer bort det vi har gjort? Och för vi brukar säga att Jesus har dåligt minne liksom. Jesus, men jag har glömt era synder redan och så här. Ja, men den här personen har ju slutat en ung människas liv i förtid. Och
ja, för jag tycker inte det är det som är det viktiga här. Jag tycker så här, att den som är en morddömd, som avtjänar sitt straff, jag tycker att den skulle kunna få en plats i Svenska kyrkan på praktik och arbetsträning, om den har avtjänat liksom. Det tycker jag nog. Men i det här fallet, när han har varit en kyrklig ledare i sitt sammanhang och missbrukade det av stora mått. Så få en plats.
Så du tänker i så fall att om han hade varit inte Helge Fosmo kyrkopastorn utan Helge Fosmo ICA-handlaren,
precis,
så hade det varit lättare
för mig.
För dig, ja, för mig. Precis.
Och kanske blivit hittat tron i det här klostret tillsammans med diakonerna på Kumla.
Ja, just det.
Och då fått en omvändelse och därifrån vilja komma in i ett kyrkligt sammanhang. Och då tänker jag, då ska vi ge det chansen. Beror på lite också vad mordet kanske handlade om. Alltså lite sådär. Jag är inte riktigt klar med tanken. Men i det här fallet så var en liten illa smak i munnen just på grund av vem han är.
Ja, just det.
Är han liksom rehabiliterad från sitt tänk om hur tro ska vara? Jättekonstigt att säga så.
Jag förstår vad du menar.
Sen klart skulle det vara under ganska väldigt kontrollerade former. Skulle ingå i något socialt arbete. Skulle inte...
Nej, precis.
Vi ska inte bli kyrklig ledare i Svenska kyrkan.
Nej, just det.
Det är inte det. Men det är någonting som ger mig en smak. Men det handlar då om vem han är. Att han har varit den här pastorn som missbrukade det så mycket. Och sen är just att han blev... åkte dit för mord. Anstiftat mord. Men det fanns ju mycket andra skit som hände där. Så det är där någonting som det ger en... Men vem är jag? Sen har det väl säkert hänt massa saker med honom också. Precis som det skulle kunna gjort med ICA-handlaren Helge som mördade någon i ICA Knutbo. Såklart.
Om man lyfter det från den här personen Helge Fosmo då. Och tänker, vad kan vi... Alltså, hur förlåtna kan vi bli? Om man har förgripet sig på barn. Men avtjänat det straffet.
Ja. Men där är det också ett samhälls... Där måste vi också skydda de som vi jobbar för och,
ja, just det.
Och de som faktiskt... Vi ska inte utsätta dem för en prövning.
Nej,
för har vi någon som är... nu är inte det fängelse... Någon åker in i fängelset för att den har supit för mycket och gjort dumheter i med det.
Ja.
Ja. Och då är det kanske dumt att sätta den som vinprovare på så ja, det, inköpsansvar det på Systembolaget och åka runt och prova viner.
Ja. Men han skulle kunna få vara chaufför eller något. Eller
att, ja, något, ja, till ja. Exempel. Ja, ja, ja. Förstår du, så det är sammanhanget ja, liksom.
Absolut.
Och någon som är dömd för sexualbrott mot barn och avkänt det och rehabiliterat och då de som är kunniga på området beslutet att ja, men den här människan får komma ut igen i samhället.
Mm.
Det är ju klart att inte ska utsätta den eller någon annan för att sätta den i en kontext där de jag vet inte, där det finns.
Ja, liksom. Jag förstår. Ja, just det. Just det.
Borde den jobba på ett lager och packa skruv?
Ja.
Eller någonting annat där det inte har någonting med det som den har gjort. Liksom.
Ja.
Mm.
Och då är det kanske var dumt. Ekobrottsling sitter och räknar med mynten på. Nej, det var dumt.
Det är inte samma sak, men då är det egentligen inte förlåtelsen som har någon gräns. Då har förlåtelsen ingen gräns, utan vi Gud kan förlåta allt, vad vi än gör.
Ja.
Utan det här handlar om vi människor och vår samhälls liksom funktion och vår relation
så
till varandra.
Jag. Så tänker jag.
Yes. Mm, jag kan köpa det.
Omsorgen om andra och om den personen. Liksom.
Just det.
Någonting där landar jag.
Precis. För annars så har vi ju också dömt personen i fråga att evigt bara vara mördaren eller våldtäktsmannen eller vad det nu är för någonting. Om vi säger att
där är det ju någonting som kyrkan ska stå upp för och vara en röst. Det ska kyrkan göra. Det är ju att ge folk en andra chans. Oavsett om andra säger så här, nu är ni ju dumma som gör så här.
Ja.
Nej, men människor ska få en andra chans. Om vi då litar på vårt system att den här har gått igenom psykologtester och det är ju nämnd chaufräs man ska träffa. Det är mycket instanser innan du blir så här tack och hej liksom. Men om den här alla stegen anser att den här personen är lämplig att komma ut i samhället. Den har zonat sitt brott och det är klart, då ska ju kyrkan vara en plats där man kan få en andra chans liksom.
Just det. Där det verkligen märks att vi tror på förlåtelsen liksom.
Där vi tror på förlåtelsen. Lite på ämnet också, att glömma och förlåta. Har vi lärt oss någonting av historien? Jag såg en film häromdagen som heter Han är tillbaka. Tror jag att den heter. Jag är ganska säker. Det kom en bok 2011, så kom det en film 2013 eller något sånt där. Som handlar om att Hitler kommer tillbaka till Berlin 2014. Mm-hmm. Alltså man vet inte vad som har hänt med honom. Han bara vaknar upp i en park. Och han undrar själv, för han tror ju att först tror han att han bara har somnat och att han är i sin tid, att det är brinnande krig liksom. Men sen snubblar han in i en sån här tidningskiosk och läser på att okej, det är 2014, någonting har hänt, jag har kommit hit liksom. Och han är ju sig själv. Han är Adolf Hitler, han går i sin uniform, sådär. Men folk som möter honom tar han som en satiriker. Så att han snubblar lite omvägar, så blir han stjärnan på en hel tv-kanal. De stryker alla andra program, det är bara in med fyren liksom. Och han står och håller sina propaganda, men alla bara skrattar för det är ju bara satir. Så han går aldrig ur karaktär liksom. Filmen är en ganska spännande premiss att göra en film på. Värd att se, finns på Netflix, kolla på den. Men den ger också den är väldigt mörk liksom och ger en märklig eftersmak. För helt plötsligt så börjar han ju få anhängare som bara, men det där är ganska bra det han säger. Säger, men nu är det bara Tyskland, moderlandet som gäller och ut med invandrare. Och folk först skrattar dem för oj vad han är duktig på att spela Hitler liksom. Och hela liksom vägen igenom så tror den folk så att. Vid något tillfälle så är någon på kanalen så här som säger till vdn bara, men alltså ni märker att han är ju precis som Hitler så här. Ja, men det är bra att titta siffror. Alltså det blir ett väldigt mörker. Men det var någonting spännande, så hur lätt det är att glömma på något sätt historien, för de skyddar sig hela tiden, de som de intervjuar, men Ebba har inte blivit väldigt mycket som Hitler, eller han är väldigt mycket, och de bara, ja men vi har ju lärt oss historien, det är bara satir liksom, men han blir ju mäktigare och mäktigare under den här resans gång. Sen bara, inte för att spoila vad som händer på slutet, men det absolut sista som händer, och det är egentligen inget med filmen att göra, som de går ut på, det är att man får se klippbilder. Det där är gärna eftersmaken, att bara vänta, det här var inte så himla roligt. För då får man se klipp från idag, alltså eftersom det är nutid. Ja. Får man se lite från Sverige och svenskarnas parti, deras framfart och alla andra ställen i Europa där då högerextremister faktiskt har en väldigt stor makt idag.
Ja,
och position, och så har vi inte lärt oss någonting i historien. Ja, det blir ett filmtips helt enkelt. Kolla på den. Eller läs boken. Den är humoristisk också och så. Men det är en spännande premiss liksom.
Han är tillbaka.
Och hur skulle det ha gått egentligen om Hitler vaknade upp idag? Det är magiskt, någonting händer.
Ja,
liksom.
Ja just det.
Skulle han ta
det finns ju en sån här, liksom. Det finns ju en sån här, med tanke på just högerextremismens framfart nu i hela världen, inte bara i Sverige, så finns det någon sån här skämtteckning, alltså satirisk teckning, där det liksom är Europa kanske, kartan, som är visat en grav liksom, och så ur den här så kommer en skeletthand, man ser att det är Hitler liksom, som kommer och klättrar upp ur den här graven. Det är lite så.
Mm.
Det här, som jag förstår det då, det här kommer ju, det är ju själva Hitler.
Mm.
Men på mycket över vår, i vår värld just nu så behövs nästan inte Hitler, för att hans idéer finns här i alla fall. Han, personen Hitler, det är så lätt att avfärda. Ja, men vi är ju inte som Hitler i alla fall.
Nej, och vi har ju lärt oss något.
Vi har ju lärt oss något av historien. Och har vi det? Mm. Så att frågan är, ja, om vi behöver.
För att liksom. Någon som frågar så här, men du går fram, ja men det gjorde jag på 30-talet också. Det var på samma sätt, det var med humor, det var med komedi, och att jag var tydlig liksom.
Ja,
den gav en eftertanke och så där.
För det är lite det är så här, någon sorts motsättning, att det finns ingen tid, skulle jag påstå, nästan i världshistorien som har skildrats så otroligt mycket som andra världskriget. Nej. I filmer, i böcker, i pjäser, serier, allt. Alla möjliga. Och precis som du säger, vi säger, men vi har ju lärt oss det här nu. Det här ska aldrig hända igen.
Nej.
Men titta ut i världen, för det händer igen. Nu, ja. Det händer precis nu. Och det är fruktansvärt. Mm. Och vi har inte lärt oss någonting av historien. I alla fall inte, alltså...
Nej, inte som...
Inte tillräckligt uppenbarligen.
Nej.
Nej. Intressant att den där filmen, verkligen. Ja, precis.
Att jag måste vara bland er hela tiden.
Ja, men lite så, alltså. Ja. Lite så. Vi kan ju stå här och säga, när man läser bibeltexterna, gamla testamentet så här, för Gud kommer, han är tydlig, Gud är ju tydliga i gamla testamentet liksom. Det är inte så att man behöver gissa vad Gud vill, utan där talar Gud om tydligt minsann vad Gud vill liksom. Gör så här, så kommer jag, vi har ett förbund, vi gör så här. Ni gör så här, ni följer mig, ni älskar mig, ni lyder det jag säger, och jag ger er allt.
Mm.
Och människan bara, ja.
Mm.
Och sen går det 5 sekunder, så bryter de det här förbundet igen.
Så får de till en guldkalv.
Så ber de till en guldkalv. Ja. Idioterna, eller något liknande.
Ja, visst. Ja, men visst.
Och det är på något vis, nej, de fattar inte.
Mm.
Och till slut så säger Gud, nej men nu måste jag skicka Jesus. Mm. Det är vår tolkning, kristna tolkning.
Mm.
Nej, ni klarar inte av att hålla det här förbundet. På något vis är det här också, vi har inte lärt oss. Då kan man skratta åt de här dumma människorna som inte fattar, men vi fattar ju inte själva heller. Nej. Det ser ju likadant ut nu. Det är, Jesus behöver komma nu, så att säga, och rensa upp. Jag är inte säker på att jag vill att han ska komma just nu, för att
trivs
rätt bra så att, men det någon behöver komma och rensa upp.
Någon behöver komma och rensa upp, och på söndag är det ju söndagen innan domsöndagen, innan upprensningen.
Precis, precis.
Så vi har lite, jag tänker att vi tar en andakt här, och så har vi en vecka på oss att
att bättra oss till själva domsöndagen.
Innan domsöndagen.
Jag ska läsa ur
Lukas evangelium, yeah. Söndagen före domsöndagen. Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade Jesus. Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga, här är det, eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Till lärjungarna sa han, det ska komma en tid då ni längtar efter att få uppleva en enda av människosonens dagar, men inte får det. Man ska säga till er, där är han eller här är han. Spring inte dit de pekar, rusa inte efter dem. Ty liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont, så ska människosonen visa sig på sin dag. Men först måste han lida mycket och förkastas av detta släkte. Som det var i Noas dagar, så ska det bli under människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom över dem och gjorde slut på dem alla. Eller som på Lots tid. Folk åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. Likadant blir det den dag då människosonen uppenbaras. Och där kan man ju förstå att jag inte tycker att det är så bråttom att det ska komma på det sättet. För det här är ju, ja, men det här är ju lite våra dagar. Vi tänker inte. Det är få människor nu som, tror jag, som tänker att vi måste sköta oss för Jesus kommer tillbaka snart. Det är nog få människor som lever i det liksom. Men vi lever inte heller bara det här med klimatfrågan. Ja, men det är jättefarligt att flyga. Det är farligt, alltså det är stor miljöpåverkan när man flyger. Man säger, nej men vi flyger, nu flyger vi. Så här, det måste vi ju göra, vi måste ju flyga liksom. Mm. Och man lever i någon sorts förnekelse, ingenting kan hända oss. Mm. Det är ingen fara, det har ju gått bra, vi har ju lärt oss det är ingen fara, nu, det här löser de snart liksom. Men ja. En vacker dag så kommer domedagen liksom. Ja. Och här. Jag vet inte om det kommer att bli så att det kommer att lysas upp från himlen på himlen och människosonen kommer på någon, på ett moln eller så här som det står, komma bland molnen. Jag har ju svårt att se, jag tycker att det där är en mytisk bild liksom. Mm. Jag tror inte Jesus kommer tillbaka på det sättet, men däremot att vi går mot vår egen undergång om vi inte rycker upp oss. Mm. Det tycker jag i högsta grad att det, tyvärr så är det så. Det kanske är så pass väl att varken du eller jag får uppleva den hemska dagen när allting kraschar, men vem vet hur det är för våra barn liksom. Mm. Så att det här är en dyster tid i kyrkoåret, men det är en dyster tid i världen också faktiskt. Det finns hopp, tack och lov, det finns ju verkligen det. Man får inte glömma bort att det finns så väldigt mycket goda saker i världen också. Men nu är det söndag före domsöndagen och det är nästan den värsta. Den är nästan värre än domsöndagen faktiskt när det gäller texter och så. Och det är då konstaterar vi att nej, men det ser för jävligt helt enkelt ut i världen just nu.
Jag har inget att tillägga, jag sätter ett amen på det här fina delandet.
Ja, då ska jag kan ju inte sluta i sorgen.
Nej, bra.
Du måste ju försöka ta en lite gladare sång här. Ja. Och det här är det en sång som har temat himlen.
Just det.
Så att det handlar lite om hur det ser ut när vi ändå kommer till
just
himlen.
Det.
Ja.
323,
det sa jag aldrig. De kommer från öst och väst. De kommer från öst och väst. De kommer från syd och nord. Att sitta till bord med Jesus en gång och höra hans välkomstord. Att honom förklarat se och skåda hans härlighet. Taga del i sång och spel, en salig evighet. De kommer från stormigt hav, de kommer från Törnestig. De kommer från berg, de kommer från dal, de kommer Gud till dig. Att klädas i bröllopsskrud, att möta sin brudgum skjut. Kristus som på korset stampar,
han som segerlön. Där samlas en skara stor som räddas från jordens tvång. Ej med någon synd, ej med någon nöd, ej med någon natt så lång. Det gamla förgånget är, se allting har blivit nytt. Evigt jubel råder där, ty sorg och suckan flytt. Se himmelens pärleport är öppen för var och en. Jag platsar beredd där hemma för dig, och Jesus dig kallar en. Det kära som gått förut, där väntar oss dagen lång. Änglarna på harpor slår och sjunger välkomstsång.
Tack.
Det är glatt.
Ja, det är
i himlen.
Ja, men du, bara avslutningsvis, vad tänker vi egentligen om himlen? Tänk om det är så att det är som på Jesu tid. Liksom, Jesus har inte blickat ner så mycket, utan ja, men jag vill ha det som det var när jag... Liksom,
jag vill ha det som det brukar. Ja, det är som det
brukar
vara.
Ja, sådär. Änglen står med harpor, liksom, inte uppdaterat musikinstrumenten. Och,
inte Spotify. Och
nej,
inte Netflix,
nej, ingenting
sånt
där. Nej, precis. Och allt sånt där som han har sett kanske också ner på... Ja, men det där med att de har så mycket telefoner och sånt där, det är ju osunt. Så här blir det inget sånt, utan här blir det att vi ligger till bord, så äter vi hela dagarna, så lyssnar vi på harper. Ja, vi får se.
Vi får se vad som händer, ja just det. Den som lever får inte se. Nej, precis. Ja, vi måste ju ta vår sponsor.
Ja.
Vi har ju fått en sponsor.
Sist men inte minst.
Ja.
Vi är ju sponsrade av Stage and Event Light.
Event
Light.
Event Light.
Mm. Det är ett företag som förser Sveriges scener med professionell ljusteknik.
Ja.
De här ägarna av företaget har rötter i kyrkan, och framförallt en av deras medarbetare är en god vän till oss och har jobbat mycket med oss här i kyrkan och ljusat saker som vi har gjort. Till exempel på konfaläger där vi då har fått en förhöjd upplevelse kring dramer och gudstjänster och mycket så här. Innan jag fick ta del av den här ljusvärlden så tänkte jag inte så mycket att det gjorde så mycket skillnad.
Nej,
det... Förrän man får se och säga, wow, det händer verkligen någonting. Jag tänker speciellt på en teater vi kallar för Domsöndan.
Ja, just det.
Det handlar om, det är en rättegång kan man säga. Mm. Och då med den här ljussättningen vi har haft några år nu, då blir det... det blir ännu tydligare, ännu liksom starkare sådär. Nu vill de här, det här företaget Stage and Event Light, de vill liksom satsa lite på kyrkan, och de har, dels så kan de hyra ut vilket ljus som helst, fantastiskt, och teknik och sådär. Men de har också tagit fram en produkt nu som är en enkel armatur som är batteridriven, som man lätt liksom rattar med en fjärrkontroll, så man kan få en god stämning på sin konsert eller någonting. Och väldigt enkelt. Du behöver inte ha teckningen med, utan det här klarar vilken kyrkovaktmästare som helst.
Eller präst och pedagog.
Ja. Absolut. Så supertack att ni är våran sponsor. Så ska vi också tacka Svenska kyrkan i
Sollentuna. Speciellt kommunikationsavdelningen.
Tack för att ni är våran samarbetspartner och gör detta lite enklare för oss. Tack Kjell för denna vecka.
Tack själv.
Hörrni, ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!